Låter jag frisk förresten? Jag vill inte sitta här och tänka om jag låter. Jag måste låta extra frisk.
Ja, jag tycker att du låter okej frisk.
Bra.
I alla fall.
Bra. Men hallå skidsnacks lovers och välkomna tillbaks till ännu ett avsnitt av succépodden Skidsnack. Och det är jag Stenqvist som faktiskt sitter här i studion. Och med mig har jag som vanligt min kollega Sköld.
Jo men visst, och jag är inte heller något hologram den här veckan. Jag är på plats i studion, vi båda är här. Och för att fira att vi båda är här så har vi ytterligare en i studion. Så välkommen för första gången fysiskt i podden denna säsong, Anna Rydén.
Tack, tack. Det låter inte som jag är ute i rymden idag, hoppas jag. Inga normen som ska störa i bakgrunden. Och, nej.
Nej, det var väldigt mycket konferensande normen sist.
Ja. Ja. Och, men vi vet ju hur normen är, de kan inte sköta sig. Inte immöblerade rum.
Och vi ber om ursäkt för förra avsnittet när Viktor satt åt Dumle hemma, även om han nekar till detta. Men vi har fått lite läsarkommentarer som har klagat. Vi ber så hemskt mycket om ursäkt.
Hittar du på det här? Har vi fått läsa?
Vi har fått läsarkommentarer.
Ja, en jävla gnällsvin. Ja, jag satt nyss och undrade om jag lät sjuk. Jag vill inte sitta här och vara en superspridare eftersom jag precis har besegrat corona. Eller precis. Ja. Jag har varit
det lät som en kamp.
Symptomfri en vecka. Men jag känner liksom hela tiden, man känner det här, någon form av tryck över bröstet. Jag var faktiskt och premiärade längdskidorna för den här säsongen. Jag är ju fortfarande anmäld till Vasaloppet.
Ja, jag hade tänkt ta upp det. Det har mörkats ganska mycket kring det här.
Ja, nej, men det känns ju helt utopiskt att jag skulle kunna ens åka. Jag vet, jag åkte en mil igår. Det var liksom... Ja, nu, jag förstår varför Charlotte Kalla är i den här superusla formen, för att covid har ju verkligen tagit knäcken i min skidåkarkarriär. Alltså jag orkade ingenting. Bröstet ville bara, hjärtat ville sprängas, eller det var lungorna som ville sprängas ut ur bröstet. Jag trodde jag skulle få någon form av hjärtinfarkt där på skidspåret. Och jag skyller helt på coronan.
Ja. Det är skönt att ha något att skylla på.
Ja.
Mm.
Så att Charlotte Kalla är legendariskt usel, det har ju sin förklaring.
Ja, jag får väl skylla på coronan för ett år sedan då. För min enda skidrunda det här året som kanske var 6-7 kilometer någonting. Och det kändes ju inte tipptopp. Men nu har jag ju tagit det vågade steget att köpa ett par skatepjäxor. Nu ska jag åka skate för första gången i livet. Har dock inga skidor än, men det kanske löser sig.
Du kan inte köra med såna här skins när du ska köra skate.
Ja, det kanske är lite otacksamt.
Det kan gå tungt.
Ja. Men jag hittade mig i någon så här Facebookgrupp för köp och sälj skidor. Och där ligger Jesper Nelins gamla skidor ute till salu.
Wow.
Fundera på att kanske slå till. Kan tänka mig att han väger lite mindre än mig dock, så det är kanske inte är riktigt rätt spann och så.
Fast det spelar någon roll, det är Jesper Nelins gamla skidor.
Ja. Det känns som det borde ge en extra...
Tänk att äga Jesper Nelins gamla skidor.
Man växer in i hans humör då också, lite grann.
Du kommer bli gnälligare än någonsin. Ja, herregud. Jaha, men Anna, hur är läget med dig?
Jo, men det är fint. Jag laddar ju inför... OS skulle egentligen varit i Frankrike nu, så blev det ju inte i och med att man har ställt in alla världscuptävlingar nu inför OS, vilket jag kan tycka är lite uppseendeväckande med tanke på att vi samtidigt har en skidskyttecirkus som rullar på för fullt ute i Europa. Visst, det är smittspridning och så här, men FIS verkar ju inte tycka att det går att säkra de här bubblorna som skulle varit i Frankrike och i Slovenien. Så man valde att ställa in både då Le Rosé och... den tävlingen i Planica som skulle ju varit för VM, som hade gett kanske då inte så många OS-åkare chansen eftersom de ska bege sig på höghöjdsläger, men en massa andra åkare hade kunnat få åka VM-banorna så här ett år innan nästa stora mästerskap, de som kanske kan få chansen då. Johanna Hagström var ju bland annat väldigt pepp på att få åka till Planica. Så kommer det inte bli. Jag tycker det är lite märkligt att FIS inte lyckas, medan IBU verkar det funka hur bra som helst och köra sin bubbla. Sen har de ju hela tiden verkat vara aningen bättre på det här med coronahantering än vad FIS har varit.
Ja, men det är ju som du säger helt jävla obegripligt. Hur Har de motiverat det på något sätt? Eller är det, liksom, är det länderna? Är det Frankrike och vad säger vi, Slovenien, Tjeckien?
Ja, skillnaden med skidorna är ju att man har de lokala organisationskommittéerna. Alltså det är ju lokala arrangörer på varje världscuptävling. IBU äger ju hela. Det är de som arrangerar tävlingarna var de än är. De ligger bakom som arrangör på ett annat sätt än vad FIS gör. Vilket gör ju då också att ja, när myndigheterna kliver in och säger till de lokala arrangörerna så får väl de lokala arrangörerna svårare att stå emot och så vidare. Men man kan ju tycka att FIS borde ha lite större makt här i vad man gör med sina tävlingar kring arrangemangen. Det blev ju diskussioner redan förra året kring när man skulle börja diskutera hur ska man kunna genomföra en världscup, att FIS faktiskt inte hade samma makt som IBU har. IBU klustrade ju förra säsongen och körde dubbla tävlingar på varje ort istället. Mm. Och sådär. Det fanns ju inte på fiskkarta, för att där har man delat ut då till de olika länderna, alla ska få arrangera och hit och dit. Så att, nej, jag tycker det är märkligt att man inte lyckas ha världscuptävlingar i längd när man lyckas ha världscuptävlingar i skidskytte.
De är ändå ganska närbesläktade, får man säga. Det borde rimligtvis kunna falla inom samma kategori.
Ja, och det är inte så att de skjuter bort coronaviruset på skidskyttet, att de på något sätt är säkrare när de är ute, utan nej, det borde funka.
Herregud, vi kan ju flyga till månen. Varför kan vi inte ordna världscuptävling? Nej, men du, vad säger landslaget, svenska landslaget, om det här? Har det varit liksom oroligt? Det är ju, för vissa är det ju jätteviktiga tävlingar.
Ja, det är det ju. Framförallt kanske för Jens Burman som vi inte har sett särskilt mycket av, som inte kunde tävla i Falun heller under de här skandinaviska cuptävlingarna som var helgen som gick. Så att nu ska de ju arrangera några interntävlingar istället. Men det har väl varit ganska likgiltiga kommentarer då från svensk läger att ja, vi får liksom anpassa oss till världen och där. Det är klart att det ställer till det i förberedelserna. Det är klart att Jens Burman hade behövt tävlingar. Vi såg ju på Oskar Svensson till exempel hur tungt det gick i början och hur han liksom ändå mer och mer, ju mer han tävlat, har fått upp farten lite mer. Hur han gjorde ett ganska fint distanslopp ändå i Val di Fiemme där han själv kände att okej, nu börjar kroppen äntligen svara. Hur han själv hade legat och funderat på okej, vad finns det egentligen för tävlingar annars som jag kan tävla för att komma in i det här, för att få upp farten, för att få igång kroppen och få svaren inför OS som man behöver och att man känner att man ligger lite i fas. Alla de möjligheterna försvinner ju nu. Visst, en träningstävling. Okej, du får åka runt och tävla mot alla som du tränar mot dagligen. Jag vet inte riktigt hur mycket det ger, även om de ska försöka då peppa upp i ett väderkaos Jämtland och få igång någon form av tävlingsstämning för att Burman och de andra ska få sina tävlingar. Men nej, jag tror att det ställer till det en hel del för framförallt de åkarna som inte har tävlat så mycket på sistone.
Ja, nej, det är ju det är lite skillnad där kan man ju säga mellan situationen på dam- och herrsidan. För ett damlopp kan man ju ändå se som en hyfsad konkurrensmätning. Men jag vet inte hur mycket det säger för herråkarna att göra ett testrace med bara den vanliga träningskonkurrensen. Nu har det ju skrivits här om glädjebeskeden från Jens Burmans håll. Men har man inte hört det lite så här, varje vecka? Mm. Nu ser det bra ut med ryggen igen. Men vad tror vi om det egentligen?
Oh, nej, jag vet inte. Jag tycker det är, som Anna är inne på, det här med att han inte får tävla på riktigt. Jag tycker att skidsnackslinje om att man ska tävla sig i form är det allra bästa om man inte typ råkar heta Johan Olsson och är någon form av unikt koncept i skidvärlden. Så känns det som att det är det som har varit nyckeln för att hitta form hela tiden. Kolla på Oscar och kolla på Kalle Halvarsson som är ju liksom kanske det mest klarast lysande exemplet på att man kan tävla sig i form när han liksom kommer från ingenstans och helt plötsligt är Sveriges bästa åkare på distans och sprint. Så det är klart som fan att Burman hade behövt köra på riktigt. Jag menar,
han har väl åkt en tävling den här säsongen. En riktig
världscuptävling i Davos där han då också stod efter och var ganska butter och ville absolut inte svara på frågor om varför det har sett så mörkt ut och om det liksom, okej, kan det kanske vara lite ljusningen nu då, för då gjorde ju Oskar Svensson comeback i samma tävlingar, även om de också då, de var långt bak, men okej, hörni, nu är ni tillbaka i spåret, kan det vara nu vi börjar se ljuspunkten och så här. Och han svarade så otroligt kort, man borde ju ha läst av redan då att okej, Jens Burman är inte i balans, han är inte alls där han vill vara, han har större problem än vad han ville säga. Så att det är liksom det enda vi har sett honom än.
Ja, och sen körde han väl en tävling där i vart var det, Östersund eller
Idre, va?
Bruksvallarna kanske, Idre. När han fick stryk av Marcus Rus liksom på ett 15 km stopp. Vilket kanske inte känns som att det är något superformbesked. Så att han hade nog verkligen behövt de där tävlingarna. Jag tycker vi ska vara riktigt oroliga för Burmans OS-form.
Men finns det inget vi kan låta honom åka? Kan vi inte skicka in honom i någon slags ryska kuppen eller något?
Ja, man kan ju åka Visma Ski Classics uppenbarligen, så eftersom halva Ryssland verkar ska åka det. Mm. Nu när alla tävlingar blir inställda. Ustyugov skulle åka, jag vet inte vilket det var han skulle köra, men de håller på i alla fall. Och på riktigt så kanske inte det hade varit så jävla dumt för Burman.
Nej, och det verkar ju också då uppenbarligen gå att köra runt om i Mellaneuropa medan man inte kan köra världscuptävlingarna. Så att ja, vi får väl skicka Burman dit. Han var ju där och åkte i fjol, så att det är inte så att det är några nya jaktmarker för honom in i långloppscupen.
Nej, precis. Och jag misstänker att för någon form av OS-form, så om han ska kunna hitta något, så är det väl kanske till en 5 mil något. Han kommer inte...
Sprinten har man svårt att se Jens Burman i.
Ja, men även liksom, det känns som att det är svårt även på någon så här 15 kilometer. Om han har, ja, det känns som att man behöver vara lite mer explosiv och igång för att kunna...
Ja, han behöver ju 15 kilometers uppvärmning för den här syltryggen som han har.
Så kör lite långlopp, så kanske det blir någon poäng att se det på SVT. Herregud, okej, vi ska inte prata om långlopp.
Ja, de måste ju ha fått sin liksom största julklapp någonsin, långloppsfrämjande här, för så här mycket långlopp har vi inte pratat någonsin.
Nej, men okej, vi måste ändå beröra det här, att det sänds ju i SVT. Mm. Vi fick någon kommentar, vi har ju några långloppsvurmare i sociala medier som tycker att vi snackar för alldeles för lite långlopp. Jag kan ju bara citera min... Jag brukar ofta citera min mamma i den här. Jag pratade med henne i lördags eller vad det var, och jag bara, ja, men sitter ni och kollar på var de nu var någonstans nere i
Toblach.
Nej, fy fan, det där skiten tänker jag aldrig se. Nej, hon gjorde nog helt annat. Pappa satt väl och glodde på det, men jag kollade på det också på slutet, och det är ju inte kul. Det är fortfarande inte roligt att se, och det är stall, och nu är det Blomman och Jakob, och det är väl det som är behållningen, att man får, om man vill lyssna på Blomman och Jakob, så är det, då är det där man får tuna in. Mm. Men det var något argument så här att, ja, men kolla, och det är typ miljon publik som kollar på, ja, men vad fan, ni kan ju sätta en kamera på stilleben och få miljon publik så länge det sänds på SVT. Det spelar väl ingen roll, filma en vägg, miljon publik. Skicka vad som helst på SVT. Det är miljonpublik oavsett vad ni sänder. Så att jag tycker inte det är ett argument. Ja, jag vet. Såg ni något av det här?
Jag såg ju faktiskt både lördag och söndag. Men det har ju också att göra med att Toblach är en av mina favoritplatser. Det är så otroligt vackert nere i Dolomiterna och vid Toblachsjön, eller Dobbiakosjön som de kör förbi där. Så att jag satt väldigt mycket och tittade på vyerna, kan jag ju erkänna. Och letade efter min AirPod som jag tappade där i fjolen här. Det är ju också ett stopp på Tour de Ski. Det var ju där Frida Karlsson hängde i dörrkarmen i fjol i Toblach. Så att under en morgonpromenad råkade jag lägga en AirPod där längs skidspåret uppe vid sjön.
Så under sändningen satt
du? Ja, satt och spanade och se om jag kan jag hitta den på de här tv-bilderna nu ett år senare efter att ha letat då.
Bilderna och liksom,
ja.
Så hade det varit liksom den stora älgvandringen istället för skidlopp i Toblach, så hade du också tittat.
Så finns det risk att jag också hade tittat, ja. Sen så tycker jag ju att det är lite intressant med att vi faktiskt, om man ser till segrarna på söndagen då, när de gick i klättringen, när vi fick...
Jag såg faktiskt det också, jag såg på söndagen. Då skulle jag ändå köra upp för ett berg. Man vill ju gärna se.
Det lät ju tordeskiet.
Ja, väldigt tordeskiet. Och det var ju två svenskar som vann där, med Eklöf och Dahl, som vann då sina första segrar. Och det som jag noterade därifrån, det är ju att det faktiskt åkade uppvuxna i södra Sverige. Vi börjar ju se att det faktiskt dyker upp några från södra Sverige. Även då Leo Johansson som nu ska åka på OS. Och det tror jag ju att skidorna behöver, att det kommer skidåkare från större delar av Sverige än bara uppe i Piteå och sådär. Så att det tror jag kan vara ganska viktigt för längdens utveckling, inte bara då långloppet, utan även om man ska ha lite chanser framöver att vi får elitidrottare från större delar av landet.
Mm. Verkligen. Men apropå tävlingar som var i helgen, så ska vi väl ändå halka in lite grann på Sveriges medelpunkt och absoluta centra överlag, Dalarna. För där var det ju tävlingar och får man säga att Jonna Sundling visade OS-form, Stefan.
Det får man väl säga. Hon tog ett litet hattrick där och vann allt. Och det väcker ju lite tankar om vad hon ska åka i OS och vilka som inte ska åka istället. För nu känns ju hon som både ett ganska givet stafettnamn och kanske ett distansnamn på vissa sträckor. Eller vad säger ni?
Verkligen. Om inte annat så stafetten helt given i mina ögon. Herregud, Moa Olsson var väl på det var klassiskt på lördagen och jag tror att hon var så här 42 sekunder efter eller något så här galet på 10 kilometer. Det är ju anmärkningsvärt. Och Jonna är ju, hon kan ju åka vilken sträcka som helst. Så att jag tycker att om hon bara vill, för hon sa ju det själv också, att hon gärna vill åka distanslopp om hon får. Så det är klart att hon ska få göra det och att hon får välja lite själv. Jag har inte schemat i huvudet nu, vilket kan tänkas passa in i sprintracet. Anna, har du koll på det?
Ja, de börjar ju med skiathlonen, så den kan vi väl räkna bort för alla som ska in i sprinttävlingen som ska satsa på det först och främst. Att där får väl distansåkarna, då de som inte ska åka sprint, åka skiathlonen. Det är ju det första som sker. Sen är det väl
lördagen, sen och tisdagen sprint.
Precis. Så det är väl skönt att sprintarna har fokus på det, för där står alla stjärnor rätt så skulle det ju till och med kunna bli en svensk trippel i en sprint på damsidan i ett OS. Då ska ju absolut allting klaffa och inga i vita dräkter förstöra för varandra på vägen. Och ja, det är mycket som ska funka, men det finns ju faktiskt en chans.
Det finns en chans. Alltså nu säger du sådär. Det finns en chans mycket ska klaffa, men då snackar vi trippel. Men blir inte vi besvikna om det inte blir en dubbel?
Jo, det känns ju lite som att en dubbel räknar vi väl nästan med.
Ja, det är väl liksom det lägsta vi ska ha. Ja. En dubbel.
Även om Jonna och Maja har en historia av ihopkrokning. Ja, som, men det kan man ju tänka att det borde inte kunna få hända igen. Men
de borde ju ha klarat peppar, av det peppar. Nu kan man hoppas.
Ja. Och sen, vem ska ta den tredje då, säger ni?
Ja, vadå? Jag vet inte. Anna Dyvik.
Emma Ribo, eller säger jag då.
Ja.
Det är ju de fyra som kommer köra sprinten. Så länge ingen av dem då åker på någon liten förkylning eller liknande, så att de blir kvar och vi skickar över Johanna Hagström istället, som ju ska med på höghöjdslägret i Italien, får vara redo om någonting sker innan de åker över till Peking. Och jag tror att svenska längdlandslaget åker ju, när vi spelar in så är det exakt 2 veckor kvar till de åker över, så att händer någonting på de 2 veckorna då är Johanna Hagström redo att åka över, och ja, i så fall kan vi lika gärna hon ta den tredje.
Jag förstår fortfarande inte upplägget där med svenska landslaget, hur de kan ta med en reserv på distans som då är Charlotte Kalla, får vi väl kalla henne, och inte ha någon på sprinten. Det är för mig obegripligt, eftersom både Maja och Jonna och alla sprintar kan ju åka distans om det krävs.
Ja, det är ju inte så att Emma Ribom brukar göra bort sig i distansloppen.
Nej,
så att
inte Anna Dyvik heller. Nej. Så det är ju ganska hyfsade reserver allihopa där.
Ja. Men om Maja eller Jonna, gud förbjude, blir sjuka eller vad som helst, då har vi liksom, ska Charlotte kliva in, eller vad är planen?
Ebba kanske.
Frida kommer in, ja, i en sprint.
Ja,
då vet vi alla hur det slutar. Mm. Då kan det hända vad som helst.
Frida skulle kunna ta en medalj på ett sprint på ett OS förstås, men jag tror inte det passar bra i hennes OS-plan.
Nej, det känns som att det ligger lite illa mitt i där.
Så jag vet inte. Men ja, nej, Jonna, det är klart att hon ska få åka distans. Vad tror du? Kommer hon få åka?
Det tror jag absolut. Alltså, så länge hon inte får någon form av reaktion eller smäll på höjd och sådär. Nu ska de ju ladda ordentligt uppe. De åker ju då redan på lördag till Seiseralm, där Sverige ska ha sitt höghöjdsläge, sin uppladdning inför de här tävlingarna på höjd sen. Och sen så kommer de ju vara i Peking nästan en vecka innan tävlingarna drar igång, och det blir ju lite mer än en vecka för sprintarna då, som drar igång på tisdagen. Så att så länge det inte blir någon form av reaktion, eller hon själv känner sig sliten, eller tävlingarna tar för mycket på henne, så är det klart att hon ska åka distanslopp. Mm.
Jag såg nu på resultatet där Moa Olsson 42 sekunder efter Maja Dahlqvist 51 sekunder. Inte vet jag. Kanske var för att Jonna hade mygelvalla under skidorna.
Ja, hon har varit och luktat lite på den här florvallan och fått en liten boost. Ja, jag vet inte. Det
är inte utrett vad som händer där, men det verkar ju vara någon form av vallaskandal. Vilket jag tycker är så jävla förvirrande alltihop. Nu har vi någon EU-överenskommelse. Den här florvallan ska inte få användas. Det betyder att de här länderna i Europa har kommit överens om. Det finns liksom ingen ordentligt regelsystem som exakt reglerar vilka typer av vallor man får, men de har sagt att nej, men vi använder inte de här vallorna för det är fusk. Okej, det är inte riktigt fusk, men det är en överenskommelse vi har. Men sen när vi kommer bort till Kina, då finns det till helt andra typer av internationella regler som gäller. Och får man använda vilka vallor man vill då?
Det verkar ju nästan så, och det som är problemet här är ju att man från FIS sida vill införa ett florförbud. Det har ju pratats om i flera år nu om att det skulle träda i kraft. Det var snack om att det skulle bli inför den här säsongen så att man faktiskt skulle kunna straffa om något sånt här sker. Men problemet är ju att man lyckas inte få fram någon form av apparatur som kan testa, som kan mäta upp, okej, har de här skidorna på sig. De testade väl, jag tror faktiskt att det var i Falun i fjol på världscuptävlingarna som FIS var där med någon form av testmaskin som man skulle då se, okej, funkar det här? Kan vi använda det här? Som verkade ge utslag lite på, ja men, en del skidor som hade varit preppade med det för väldigt, väldigt länge sedan gav utslag, men en del som hade nu är det gav inte utslag. Så att otroligt opålitliga testutrustningar gör ju att man inte har kunnat slå fast något förbud, utan nu lite så här förlita sig till att alla säger att det är klart att jag inte kommer fuska. Okay, ja.
Men alltså, det måste väl finnas. Man kan väl bara ta in någon jävla florhund eller något som går och luktar på alla skidor.
Det pratades ju om det. Victor Thorn var väl en av dem som förespråkade det här med tanke på att han älskar hundar. Mm. Florhundar var bland det finaste han hade hört. De verkar inte riktigt ha hittat några bra florhundar heller.
Men det är ju alltid någon hund som springer runt på någon, vilken svensk tävling det nu är. Den hunden tycker jag borde få jobbet.
Nya flårtanten, florhundarna. Ja. Jag vet inte, nej men okej.
Kan man åka till månen?
Ja. Med risk för att låta russofobiska. Men om vi väl kommer till ett OS i Kina och alla länder säger att nej men vi kommer igen snälla, använd inte florvalla, det vore schysst om vi alla kunde tävla på lika villkor. Tror ni att OARs vallateam kommer att känna ah vad fan, skit i florvallorna, vi kör som alla andra och använder gammalt heligt jävla svixklister. Nej.
Fråga vad Sebastian Samuelsson tror och tänker.
Jag skulle vilja höra vad svenska vallativet tänker. Kommer de att packa med florvallorna till Peking eller inte?
Enligt Petter Myhlback så verkar han ju inte så orolig, för han tycker inte att det ger så stort utslag. Det ger inte så stor positiv effekt. Samtidigt så säger FIS att de liknade vid dopning att använda den här typen av medel. Så att ja.
Kolla på Jonas trippel här i helgen, herregud. Nu vet vi absolut ingenting om vad John hade under sina skidor. Det här är bara slander.
Kan man ta en liksom tub Colgate och bara kleta på lite under vallan och så
kan
får
man
ett
testa det nästa gång du åker och se hur snabbt det går.
Du börjar närma dig pappa Rudolf vallan nu med stormsteg.
Ja, men jag tänker att något borde det. Jag vet inte hur många procent skidflår där i en tub Colgate, men
men
det tål att utredas.
Varför inte? Apropå Falun då. William Poromaa. Tillbaks med någon form av besked ändå. Hur?
Ja, men återigen, vad säger det?
Ja.
Jag vet inte. Vad tror du, Anna?
Eftersom jag precis har kommit hem från Sollefteå där jag var uppe och träffade Poromaa som nu då laddar för OS sista veckorna här, så kände jag ändå att han själv var väldigt lättad över att ha fått det här, att känna att han vann och att känna att trots att han stumnade lite i loppen så lyckades han ändå ta igenom. Han trodde att han skulle tappa betydligt mer på slutet och så här, och det är ju positivt. Det känns ju bra. Men jag har också oroväckande besked från mötet med William Poromaa.
Alltså,
OS inleds ju med ett skiathlon som vi alla vet. Hur många gånger tror ni att han har övat?
Nej, helvete.
Han har övat en gång och det gick åt helvete.
Lyssnar han inte på skidsnack, Karn?
Och hur kan han erkänna det här? Det är ju... drog du fram det här ur honom?
Nej, nej, jag frågade, och har du övat på skidbytet då? Ja, en gång, det gick jättedåligt, var i princip svaret. Och,
jag blir alldeles svettig.
Så han hoppas att det ska gå bättre på OS än vad det gjorde när han tränade på det.
Hoppas, hoppas, det är ju liksom, man kan inte förlita sig på hoppet. Vi räknar bort William från skiathlon, chanserna då.
Ja, ja men verkligen, om man ska åka runt där med en skida, det funkar ju liksom inte. Det, ja nej, som sagt, vi rapporterade ju tidigare att Moa Olsson åtminstone hade gått in för lite, för sig, det kanske bara var off the gram, hon kanske bara gjorde det en gång, tränade ett skidbyte, men jag tänker också, som någon form av triathlon åkare, borde man inte köra tävlingslika pass där man dundrar på och köra 10 km klassiskt och sen dundrar på och köra frisen mitt i, alltså i, under samma pass direkt. Är inte det rimligt att tänka att man behöver träna på det?
Jo, det kan man ju tycka. Och göra det lite mer i någon slags tävlingsform. Jag som stor konsument av Burmans vlogg har ju sett att det är liksom mer liksom ett pass, klassiskt kaffepaus i bakluckan och sen ett skatepass. Mm. Tycker jag, skippa den där kaffepausen.
Man, det blir ju jobbigt liksom, om man ska lägga in den i skiathlonen, att det också i Burmans lilla box med skidorna ska stå en kopp kaffe, finnas ja, en baklucka att sätta sig i en liten stund och sen orka dra ut.
Annars var vi pratade ju väldigt mycket förra säsongen om det nya momentet, eller det nya loppet som borde införas, liksom 5 mil med matsäck. Att man måste någon gång under loppet klämma i sig en termos och boy och 2 ostmackor.
Ja, men det var det här Birke Breiner ryggsäcken man ska.
Ja. Det tror jag skulle gynna svenskarna. Men det är lite för tidigt att få in det, tror jag.
Ja, nej, men VP, om du lyssnar på det här, nu får du fan ut och torrköra lite jävla skidbyten. Det här är ju obegripligt. Ett sånt viktigt moment i ett sånt viktigt lopp. Som, ja nej, det, jag blir chockerad och bestört av de här uppgifterna.
Men vi får väl skicka med till landslaget nu. Då har de ju liksom några veckor på höjd här, där de då inte heller ska ligga och trycka för hårt i början, med tanke på att man ska akklimatisera sig och sådär. Det är ju en ganska lugn aktivitet att bara liksom nöta skidbyten uppe på höjd. Så det kanske man kan syssla lite med uppe i sig sedan.
Ja. Vad fan, bara lägga ett par timmar några gånger på och gör det bara. Byt. Helst efter ett pass när man är riktigt trött som fan. Det borde inte vara så svårt.
Men när vi ändå är inne på ditt besök där, gick du in och inspekterade dörrkarmarna i huset?
Av coronaskäl så var jag ju då aldrig inne i huset, utan vi ska säga det att vi höll oss ute, det var avstånd, det är munskydd, allt sånt här, mycket handsprit och annat härligt som man ju har vant sig vid nu. Men Villa hade ju varit in och inspekterat, för han har ju flyttat därifrån, han bor ju i Åsarna numera, hemma för första gången sedan i juli, och meddelat att alla dörrkarmar och sådär, det sitter fast. Det kanske var lite stökigt när han kom hem, men det gjorde inte så mycket. Han tyckte det var ganska härligt att få vara hemma i Sollefteå igen. Och dörrkarmarna satt fast. Frida verkar må bra. Hon var också ute och körde med Ville då, hans pass tillsammans med landslagstränare Lars Ljung, där de visualiserade upploppet i Peking och testade hur man kör sista kurvan, hur man får med sig farten in på upploppet. Och ja, de såg rejält taggade ut, både Ville och Frida. Så att Frida återhämtat sig efter toren och debaclet där, och Ville känns som att han är på väg mot ändå en okej form. Och jag fick kanske, om jag inte behövde dra ur det här skidbytet ur honom, så fick jag dra ut att det som han känner att han ska ha med sig hem från OS är ju en medalj.
Ja, men det var ju fint att höra i alla fall.
Ja, så drog ut det till slut och ser väl kanske då de största chanserna, ser väl de svenska herrarna i stafetten.
Gör de det verkligen?
Ja. Ja. Så verkade. De började smida planerna direkt efter VM-stafetten i Oberstdorf sist. Så att vi får väl se vad de lyckas med.
Ja. Ja, jag vet inte. Vi vet att Kalle kommer ta ett guld i 5 milen. Det har ju Stefan Sandrömt för länge sedan.
Ja, det är ju inte säkert att det är 5 milen, men som något lopp. Det kan bli vilket som helst.
Det kommer ju sluta med att vårt hopp står till 5 milen som ligger sist.
Ja, men det är mycket talar för det, att det blir 5 milen.
Ja. Så att, men då måste du, jag vet inte vad, alltså tyvärr så är det väl så att skiathlon är Poromas största chans på förhand, rent så här, vad man känner att han borde kunna vara bra på. Så att det därigenom ännu större anledning att ut och torrköra lite grann. Men I don't know. När han bor i Åsarna, bor han i Jens Burmans garage? För det är lite där jag föreställer.
Det är ju så man ser det framför sig. Men jag tror att han har ett eget ställe i Åsarna. Aha, okay. Ja. Som han numera kallar att åka hem. Till Åsarna.
Mm. Oj, vad tycker Frida om det, undrar man.
Ja, det undrar man verkligen. Hon verkar vara ganska glad att ha honom hemma nu i alla fall.
Men även om du inte var inne i huset, du såg det ju utifrån i alla fall. Hur många plus får det?
Men det såg väldigt mysigt ut, en fantastisk utsikt ut över Sollefteå. Ångermanälven går ju genom Sollefteå. De ser det där Hallstaberget som ju Frida vet hur man springer förbannat fort uppför. Vi satt och tittade ut över det själva när vi var där och kände att ja, men jag kanske hade kommit eventuellt en tredjedel på tiden Frida springer hela vägen upp. Ja, det är så man känner när man ser lutningen på det där berget som de springer upp för. Så att, ja, men ändå utifrån så får du väl kanske 3 starka plus.
Ja, ja, det där Hallstaberg, vi har ju utlovat att någon gång tävla upp för det.
Jag kan kommentera när ni tävlar. Det ser jag fram emot.
Har vi verkligen det, Stefan?
Ja, men jag tror det. Men sen,
om inte annat nu. Ja, vi slår fast det nu. Ja.
Frågan är när vi ska lyckas ta oss till Sollefteå bara. Det är inte som att man har vägarna förbi så ofta.
Det är ju en bit att köra, det är det.
Ja. To be continued när detta blir.
Vi har några grejer i Falun vi måste riva av innan vi kan släppa det helt. Nu har vi liksom haft ett stickspår här. En annan oroväckande sak, eller det var väl inte oroväckande att William Poromaa vann båda loppen, det var väl jättebra. Mindre bra, Carl-Johan Westberg fan pissar på konkurrenterna, slår Taugböl och Skar och vad heter han, Golberg och alla möjliga i sprinten. Anton Persson tar sig inte ens till semi. Vad säger vi om det?
Ja, det luktar ju, eller så här, jag kan tycka att det känns lite orimligt att de tog ut vissa åkare till OS så tidigt som de gjorde, när de ändå väntade med...
Det tyckte Carl-Johan Westberg också.
Ja, jo.
Jag tror han kan få medal av Gustav Berglund och ja.
Nej, men uttagningen av Anton Persson var väl kanske lite premature när den väl gjordes. För jag kan ju lite förstå Carl-Johan Westbergs frustration.
Sen ska väl sägas att Carl-Johan Westberg har ju inte visat någonting på hela säsongen. Den lilla chansen han fick i någon världscup så har han inte ens närheten att ta sig till kvartsfinalen då. Så att han har ju lite grann satt sig själv i den här situationen. Sen var han fick den här superformen. Jag satt ändå och kollade på det här på Dalarnas tidningar som sände. Och han såg ju löjligt bra ut. Man kan inte rycka från de där norrmännen utan att vara bra. Det var väl inte Goldberg, det var Krog. Men ändå, det var ju Taugböl, Krog och Skar som han...
Ja, Taugböl är ju ändå en av storfavoriterna till en final i OS.
Ja, verkligen. Så det var ju, och de kanske är totalt nedtränade, vad fan vet man, men jag vet inte. Nu har vi ju pratat om Kalle Halvarssons eventuella deltagande i en sprint eller inte, vilket känns naturligt eftersom han är den som har gjort bästa resultaten i säsongen. Sen Häggström då?
Ja, alltså han har ju någon form av diffus skada som alla andra åkare som han har mörkat tydligen utåt. Är det här något som du har vetat om eller kom det här som nyheter för dig också?
Nej, han började hinta om det redan i Lillehammer att han då inför Roka hade varit på gymmet och gjort någon explosiv övning som på något sätt hade börjat spöka kring nyckelbenet. Tog väl själv ner det ganska mycket där och ännu mer sen i Davos, och då sa han att nej, men det här stör ingenting, det är hur lugnt som helst. Och, ja, så. Sen så har ju hans tränare gått ut och sagt att ja, det kanske är förklaringen bakom hans resultat hittills, att det där nyckelbenet eller skadan där runt har stört honom så pass mycket hela vägen fram.
Ja, men det här gör ju också att den här uttagningen är ännu mer obegriplig. För även om Häggström känns ganska given på förhand, så alltså om man då har tagit ut en massa åkare där, en är lite skadad och en är, alltså Anton Persson får ändå ses som lite av en chansning, för han har ju aldrig visat något tidigare direkt. Och sen nu kommer det sån här efter släntare som Westberg och visar lite form nu. Jag fattar bara inte varför de var tvungna att ta ut laget så tidigt.
Nej, och stänga det liksom. Ja. Stänga det innan Tour de Ski, det är ju helt obegripligt.
Och dessutom när man då hade de tidigast uttagna på här sidan, nämligen Oskar Svensson och Jens Burman, som båda två har dragits med stora skadeproblem som har varit stora frågetecken, som redan har sina biljetter säkrade, som ska åka. Men man vet inte, okej, hur bra form kommer de vara i? Nu har ju Oskar kanske framförallt då visat lite lite att det kan finnas någon form där. Det kan vara som så att han kanske hinner hitta någonting nu sista veckorna förhoppningsvis. Men Burman är ju fortfarande ett frågetecken, och att man då tar ut fler åkare där det finns frågetecken. Ja, det känns ju som att man kanske gick händelserna lite i förväg där, att man ville ge en jäkla massa julklappar och så tänkte man inte hela vägen innan.
Ja, för det är också lite där att vi har ju inte supermycket reserver åt höger och vänster. Och jag vet inte, skulle ändå säga att Carl-Johan Westberg har ju ändå åkt en del distans, så om man skulle behöva slänga in en nödlösning där i något lopp, så har man ju en sprinter som ändå är duglig i distanslopp. Jag vet inte vad Anton Persson har gjort distansmässigt, men det känns ogenomtänkt överlag, den här truppen.
Sen kan man ju lite grann känna, vad är, måste vi ställa upp med fyra pers i skidor? Ska vi ha någon som bara åker in och skämmer ut landet och dräkten? Det är för att bli 45 när folk bara ställa upp med fyra åkare. Då kan vi väl köra med tre. Lite grann. Det är inte som att någon, att Carl-Johan Westberg kommer vakna upp och vara liksom Gunde Svan helt plötsligt.
Men man ska väl ta alla chanser man får ändå. Det tycker jag är rimligt.
Det finns väl kanske några yngre åkare som hade kunnat få åka med på ett OS-äventyr åtminstone och uppleva hela OS. För det är ju ganska många i det här svenska. Nu visserligen så blev det ju helt plötsligt väldigt viktigt med erfarenhet och rutin i den sista uttagningen. Oj vad man poängterade att vad bra det är att vi får med Charlotte Kalla och Kalla Halva som vet vad det är att vara på ett OS, som kan bidra med sin rutin och sin erfarenhet till alla yngre åkare. När jag frågade dem inför då, när man tog ut truppen innan jul, och de enda som hade tävlat på OS då var Ebba Andersson, som har en stafettmedalj då i bagaget. Sen var det Jens Burman och Oskar Svensson. Det var alla åkare med någon form av OS-erfarenhet i den svenska längdtruppen. Övriga, visst, de kanske har lite mästerskapsrutin, men det är ju inte heller jättemycket som finns där. Många, då var det så här, nej men vi har ett så ungt och hungrigt lag. Det kommer gå så bra. De vill väldigt mycket det här gänget, och det kommer bli speciellt att åka på ett OS i Peking, även om det nu kanske då, ja, det kommer vara en bubbla. De kommer inte få göra så mycket annat. Man kan inte, som på en del andra olympiska spel, att idrottarna kommer kunna åka och titta på en massa andra idrotter och sådär. Jag vet till exempel i Pyeongchang måste det ha varit när jag och vår fotograf Pontus Orre fick hjälpa Oskar Svensson och Theodor Pettersson tillbaka till herrstafetten för att de hade varit ute och tittat på freestyle på morgonen och inte visste vilken buss de skulle ta. Vi fick smuggla in dem på mediabussen och sen visa hur de skulle ta sig tillbaka till. Det var ju tur att jag vet inte, kommer inte ihåg vem av dem det var som var reserv i det loppet, men den personen behövde ju inte hoppa in, det var tur, för stafetten han började medan vi satt på bussen. Första sträckan var igång, de satt och tittade på den där. Men så att sådana aktiviteter kommer man ju inte kunna göra, så att det kanske inte blir så mycket större runt omkring än vad ett vanligt VM är. Men det kommer ju ändå vara att man bor i OS-byn, det finns en massa andra atleter runt omkring. Det händer väldigt mycket, det är större uppmärksamhet, det blir en annan global uppmärksamhet kring allting på ett OS än vad det är på ett skid-VM. Så att det är klart att det finns massa nytt som kommer att ske som de inte är beredda på, och det ska bli intressant att se hur de hanterar det, och därför kanske det hade varit bra att skicka med någon som är lite yngre som kunde få känna på det redan nu och som kan vara bättre om 4 år då och leverera när det är dags nere i Italien.
Mm. Ja, men det här var vi inne på förra veckan, det här otroligt märkliga att Charlotte Kalla fick den här platsen till slut istället för att ge den till någon se- och lära person. Det är fortfarande jättekonstigt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men nu, om vi gör så här hypotetiskt, du är förbundskapten nu för svenska sprintlaget, och nu så på grund av orsaker så måste vi köra här sprinten imorgon i Östersund. Du måste dra upp ett härlag. Vilka fyra ringer du för att ställa upp på startlinjen imorgon?
Får jag bara gå nu då på de som är OS-uttagna eller alla? Kalle kommer ju stå där.
Kalle står där.
Ja, absolut. Marcus Grate står där. Oskar Svensson står där. Men sen är ju det fjärde namnet ett frågetecken. Vem som skulle stå där. Det skulle väl i nuläget vara Johan Häggström som står där, och tror jag.
Karl-Johan är Westberg i superform.
Ja, nej, han får stå vid sidan, tyvärr. Ja, även om det nu då är Östersund inte på höjden, man vet att han har levererat nyligen, så hade det nog blivit Häggström som hade stått där. Även om då, ja, det finns åkare som Anton Persson, Gustav Berglund, Karl-Johan Westberg. Det finns. Det där fjärde namnet är inte helt enkelt. Det är inte helt självklart. De andra tre tycker jag är givna. Även om Kalle Halvarsson själv kanske inte känner sig helt given att han ska köra sprint. Han vill ju inte ta platsen från någon annan, som han säger, som har laddat för det här väldigt länge.
Nej, men det är väl det som är liksom det fåniga i hela det här. Jag tror inte att jag har någon bestämd känsla. Jag tror inte Kalle kommer köra sprinten i oss.
Nej, det tror inte jag heller. Men man hoppas ju det. Ja. Nej, det tror jag verkligen inte.
Jag tror de har liksom satt sig lite där i skiten. Anton Persson har väl redan, han har väl fått den här platsen och gått runt och tänkt att laddat, då kanske det är taskigt att peta honom. Han kanske var helt nedtränad nu och inte skulle vara i form och kanske skulle köra.
Han har ju också varit sjuk över jul och nyår, ska vi säga. För han skulle väl ha åkt Tour de Ski, var ju planen, men blev förkyld över nyår och har varit sjuk. Så att han är väl inte helt tillbaka än, så man kanske inte ska döma honom alldeles för hårt på hur han ligger till nu. Men så ska man upp på höjd och så får vi se hur det reagerar, och det pratas ju om hur tufft det kommer vara för luftrören att tävla i Peking på konstsnö på höjd. Så att,
Ja, luftrör är ju inte Sveriges bästa sida, tyvärr.
Nej, men det kommer bli en helt absurd situation när vi ställer upp fyra åkare på startlinjen och den som har gjort bästa resultat i världscupen i år inte kommer vara en av dem. Det kommer bara bli konstigt och fel. Men det är ju så det är. Ska vi fortsätta lite OS-snack?
Ja, det kommer vi väl behöva uppdatera varje vecka fram till stället.
Vi har ju inga skidtävlingar att prata om från nu.
Det blir väl lite OS-podden av det här.
Ja, men vi kan väl roa oss med att ta ut ett stafettlag kanske. Det är väl kul?
Ja, det är alltid roligt.
Ja. Vilka ska åka? Vi kan börja med herrstafetten för omväxlings skull.
Vem ska börja?
Du får börja.
Oj. Jag har inte ens tänkt ut mitt stafettlag än, men då får ni ta det här som en vad heter det? Ja, det bara upp på uppstuds, så kommer mitt lag att bestå. Ja, men vi får väl ändå tänka oss att Burman kommer kunna köra. Vi måste väl, det är väl någon form av drömscenario när det gäller stafettlagen i alla fall. Att Burman är tillbaks och att han är i form, att han har en rygg som fungerar. I så fall kommer han få köra första sträckan. Känns som det är viktigt att vi är med. Sen dundrar jag in Kalle på sträcka två. Efter hans magiska andra sträcka i Lillehammer, var det väl?
Jajamän.
Som kanske i efterhand har visat sig vara kanske lite uppblåst på grund av det var kanske lite lus körning på andra håll. Men han hade ändå typ näst bästa klassiska sträcktiden av alla som körde. Så vi kör på att han har en superform. Sen blir det väl Leo och I guess VP får avsluta. Hans spurt är väl lite oklar, men jag menar, vad har vi? Så blir det. Anna?
Jag har ju då Oscar på första sträckan. Jag tänker att än så länge så känns han som ett säkrare kort än Burman, men jag har ju lite då reservation på tredje sträckan, för Kalle får ju köra andra sträckan, absolut, nu när han har återuppstått, isolerat sig i Falun. Hoppas att katterna inte har smittat honom under den här veckan, det var ju de som fick vara hemma med honom när han skulle isolera sig efter att ha blivit OS-uttagen. Och sen då, är Burman i form, håller hans rygg, så får han tredje sträckan. Gör den inte det, så är det Leo som kör. Och sista sträckan, ja, där kommer vi att ha VP. Han ska ha sin medalj. Han ska kriga in den där på sista sträckan. Exakt hur det ska gå till, det vet jag inte. Men William känns given på sista.
Mm. Jag slängde ju iväg den här frågan till er först eftersom jag inte har tänkt överhuvudtaget på det här. Nej. Jag glömde lite av här i laget när jag satt och funderade på damlaget. Ja. Men ja, jag får nog ändå kopiera Viktors lag här.
Oj då.
Ja, jag...
Copy-paste bara.
Ja, jag har svårt att liksom se något annat framför mig. Men jag hade Oscar också glömt Svensson, att Oscar Svensson fanns lite grann.
Men jag känner också att det gör man ibland. Det är samma sak när jag ska ta ut vilka sprintar som ska köra. Och där Oscar borde vara det givna första valet, man säger, med tanke på att han ändå vann en världscuptävling i fjol och sådär. Men man glömmer bort honom. Mm. Det är ju ett problem.
Ja.
Ja.
Sen har han väl gjort superstafettsträckor förut och sen har han gjort valla missstafettsträckor. Så att han har ju åkt stafetter. Det finns en stafettrutin där.
Och den här gången ska han då inte sitta på en buss någon annanstans under OS när herrstafetten går i så fall.
Hålla sig långt borta från Sportbladet.
Ja, vi guidar ju honom rätt. Herregud, vi tog honom hela vägen fram till.
Men han kommer inte in i din lag.
I nuläget inte. Vi får se hur det här artar sig fram till OS. Men han är petad.
Han är petad. Leo då? Känns han som ett solklart namn fortfarande?
Ut efter vad han har gjort den här säsongen, ja. Men nu har man ju inte riktigt, nu vet man ju inte riktigt hur han ligger till längre. Men det vet man inte med någon åkare. Så det är ju lite...
Nej, jag vet inte. Häggström kanske är sugen på en stafettsträcka, jag vet inte.
Ah, Häggström tror jag inte på. Jag är besviken på honom för att han har mörkat den här skadan.
Nej, annars är han nog absolut sugen på en stafettsträcka, det skulle jag tro. Men nej, han tar sig inte in i mitt lag heller i nuläget.
Nej. Mm. Men vad tror vi om Willes spurtförmåga då?
Ja, när jag såg honom ligga där och testa upploppen igår så kändes det ändå som att han hade en fart där som jag inte riktigt har sett tidigare. Då spurtade han ju visserligen mot Frida, med tanke på att det var de två som körde ihop. Men ja, frågan är ju vilka han kan spurta ner. Han kommer ju liksom inte spurta ner en Kläbo.
Nej.
Till exempel.
Men någon liten...
Men Norge kommer ju ha gått i...
Kanske kan spurta ner.
Det kommer ju... Norge kommer ju ha gått i mål långt tidigare än alla andra. Sen kommer väl ryssarna ha gått i mål och så får man tampas med Frankrike, Finland. Ja.
Precis, det kommer vara Kläbo och Bolsjunov på sista sträckan i alla fall.
Då kan det ju också hända vad som helst om de skulle vara någonstans i närheten av varandra.
Ja, men då kan han bara ligga där bakom och glida lite och åka förbi när de har krockat. Eller någon har mördat
någon. Låta de två göra upp först och slåss lite och så glider Ville förbi. Mm. Precis. Och så blir det helt plötsligt OS-guld i stafett. Hur hamnade vi där?
Ja, nej, men inte vet jag vilka det kommer vara med, någon så här Hyvärinen eller Hakkola, jag vet inte vilka de brukar köra med, Chanava eller något sånt i Frankrike. Jag vet inte vilka lag vi riktigt ser kommer vara där, för det kommer ju vara en kamp om bronset uppenbarligen.
Så känns det ju verkligen.
Som Sverige kommer köra, kanske någon, kanske Pellegrino för Italien.
Är det så? Tittar man hur det såg ut i Lillehammer, då var det ju dubbla norska lag, dubbla ryska lag som tog de fyra första platserna. Sen var det ju faktiskt Italien med då en Pellegrino på sista sträckan som var före det svenska första laget.
Ja, men det får ju liksom de andra svenskarna ha gjort jobbet. Vi vill ju inte att William ska komma sida vid sida med Pellegrino och spurta om bronset. Ja. Det vore ju trist.
Jag ändrar mig helt här. Jag slänger in Oscar på sista sträckan.
Oj.
Nu har han inte petat längre, nu har han ankat.
Ja, nu har han fått en sträcka.
Ja, det går snabbt.
Men då ryker Leo ur laget.
Ja, för tillfället.
Antar jag, för då säger du in VP på TD.
Och Oscar precis.
Sista.
Ja.
Okej.
Okay. Och ser man vilka Finland och Frankrike då körde på sina sista sträckor. Nu hade de ju ganska dåliga stafetter i Lillehammer, men man kan väl tänka att de kör samma avslutare. Och då hade de Johnny Mäki och Richard Chouv för Frankrike.
Nej, vi behöver Oscar där.
Ja, vi vill ju inte ha med dem in riktigt mot Porma heller.
Nej.
Helsikes. Ja, nej, men det här ska ju... Okej.
Kalle avgör det på andras.
Ja, men kanske. Kalle, jag menar, vi vet ju. Säg att Burman nu, om han får köra, han hänger med i första. Det är inte omöjligt. Det första sträckan brukar vara lite så här halvt avvaktande, alltid. Det brukar vara svårt att skapa luckor. Det är ju på andra sträckan det alltid händer. Kalle kommer ju försöka gå med.
Det är klart han kommer.
Det vet vi ju. Så det kommer ju
i Kalles huvud går det mesta jättefort.
Ja, men jag menar, Kalle borde ju byta andra namn till Bära eller Brista Halvarsson. För det är där det kommer landa. Så det är där bronsmatchen kommer att avgöras för svensk del. Är vi med, har vi liksom lagt lite distans bak till Italien och Frankrike, då är ju bronset klart.
Ja, men härligt.
Får vi se förutsättningarna. Herrestafetten i Oberstdorf var ju fantastisk att följa, för det hände ju otroligt mycket med ryssarna som stack på första sträckan och sen snöade då av alla missar och hit och dit, och det var ju faktiskt otroliga skiftningar. Man tänkte att Ryssland hade avgjort redan första sträckan och sen hände allt och helt plötsligt var Sverige med i någon kamp om medaljer och ja, herregud. Så att herrestafetten, den ser vi fram emot. Jag hoppas att den blir lika händelserik som den i Oberstdorf. Jag hoppas att jag inte behöver stå som en snögubbe ute i mixad och titta på hela.
Ja, och snackar vi Oberstdorf och damstafetter så är det ju ett stort...
det glömmer vi.
Det är inga roliga minnen.
Nej, vi tänker bara på herrestafett och Oberstdorf.
Där för er som har lyckats förtränga det så...
Skulle man stoppa alla tåg och stänga affärer och ja.
Ja, men precis. Men då blev det ju så att Charlotte Kalla blev totalt bortvallad. Hon var inte den enda som blev bortvallad. Det var väl Maja Dahlqvist på första sträckan?
Nej, Jonna Sundling på första sträckan. Sundling. Och så såg ju Charlotte Kalla det och skulle då lägga... Jag kommer inte ihåg om det var att hon la på mer fäste, för hon såg hur det släppte för Jonna eller hur det var. Men hon gjorde ju då tvärtom mot Jonna och sen så stod hon helt still på sin sträcka istället. Så det var ju total katastrof.
Ja, det var ju det sjukaste man har sett i alla fall. Men det ska vi förtänga. Hoppas landslaget har förtänkt det. Nu ska vi höra Stefans laguttagning på damstafett. Nu ska vi säga att det här är fortfarande, ja, det är väl typ 4 veckor kvar innan det är 5 till och med kanske. Vi får se. Hur ser ditt lag ut idag? Det kommer ju ändras 3 gånger till fram tills dess. Men...
Ja, nej, men nu håll i hatten här nu. För här händer det saker.
Okay.
Vi har på en första sträcka Jonna Sundling.
Oj! Varför åker hon första sträckan?
Därför att det känns som att hon är på hugget. Hon kan både hänga med och i en sån här liten lugnare körning inledningsvis kan hon också komma sen och vara med bland de första i växlingen när tempot har ökat. Okay. Så jag tänker att hon är en bra öppningsåkare.
Ja.
På andra sträckan slänger in Frida Karlsson. För att nu är det ju lite så här, man vet ju aldrig vad Norge hittar på. Det kan ju svänga lite fram och tillbaka. Men jag tänker att man vill ha Frida mot Johaug, om de nu ska ha henne på en andra sträcka. You never know. Tredje sträckan, Ebba Andersson. Ingen närmare förklaring där, tänker jag. Det är liksom,
känns rimligt. Hon ska väl med i laget i alla fall.
Ja. Och
det hade varit skräll om du hade petat henne.
Otrolig skräll.
På en fjärde sträcka, blixt inkallad från skidskyttelaget Stina Nilsson.
Oh, Stina. Jag trodde du skulle säga Elvira Öberg. Du väljer ändå Stina före Elvira Öberg.
Ja, men det är liksom hon...
Om du nu ska kalla in någon från skidskyttelandslaget, varför tar du inte den snabbaste i skidskyttelandslaget?
Ja, men jag tar den som
Norge
kommer...
Norgespöket.
Ja, Norge kommer liksom... Så fort de ser Stinas namn så väcks minnena från den här katastrofen som inträffade i Sefäll.
Ja, fast Fossesholm var ju inte med då.
Nej, men
hon som kommer köra sist.
Ja, men hon har sett det här på TV och hennes spöke kommer också växa där.
Jag tycker ju att om inte annat borde man ju bara låna in Stina till liksom uppvärmningen den dagen, så hon kan ligga där och åka lite på tillsammans med norrmännen när de håller på att värma upp den dagen, bara för att liksom minnas lite hur det var i Sefäll.
Ja, men visst, det köper jag helt.
Stina och Charlotte får åka runt där och liksom bara påminna.
Trist för Stina att det kommer bli hennes enda OS-insats. men vad fan, något ska man göra. Okej, vill du dra ditt lag, ska jag dra mitt?
Jag kan dra mitt lag där jag har då inte helt bestämt mig på första sträckan. Det är dagsform på Emma Ribom eller Maja Dahlqvist på första sträckan för min del. Där jag just nu lutar åt Emma Ribom på en första sträcka. Jag har Ebba på andra sträckan. Jag har Frida på tredje för att jag just nu då tror att Norge sätter Johaug på en tredje och vill också ha Frida mot Therese och Jonna då som avslutare med den superform hon har visat och att hon själv säger att hon gärna kör en skatesträcka. Vi vet att hon har spurtkapaciteten. Och för Norges del, inte helt säker på att de kommer våga sätta Fossesholm på sista med tanke på hur dåligt det har gått för henne, hur nerkörd hon har varit i botten. Hon är ju en känslomänniska dessutom, så att känner hon sig på topp så kommer hon säkert få köra den där sista sträckan, men annars kan det nog vara en Heidi Weng som får sista etappen för Norge, även om Therese Johaug nu faktiskt har backat lite på sitt uttalande om att hon aldrig någonsin mer ville köra en sista sträcka. Är det bäst för laget så kommer jag att köra sista sträckan, sa hon till mig senast i Davos. Så att hon vill inte lämna över allt ansvar till alla andra. Men jag tror i nuläget att det är Heidi Weng som avslutar för Norge. Och då känns det bra att ha Jonna Sundling som bara drar ifrån henne på slutet.
Ja, det är ju inte orimligt. Weng kan ju också spurta helt okej. Men jag tror fortfarande Fossesholm kommer nog köra när det väl gäller. Men vad fan vet man? Jag fick lov att göra en rockad i mitt lag, för jag hade typ samma lag.
Ja.
Det kändes ju tråkigt. Jag hade Maja på första.
Ja.
Annars identiskt. Nu har jag bytt mitt lag ser istället ut så här. Vi chocköppnar. Nu ska det här avgöras på den klassiska delen.
Mm.
Och vi ska och om det inte ska avgöras så får vi absolut inte tappa bort segern. Om vi gör en vallabom så gör vi allt för att vi inte ska kuka ur direkt.
Mm.
Därför börjar vi med Ebba Andersson.
Mm, spännande.
Första sträckan. Alla som har sett Ebba åka ett lopp de senaste 3 åren vet att hon kommer att sätta full fart direkt. Hon kommer förmodligen inte åka de bästa mot de bästa heller. För folk ställer inte sina bästa kort på första sträckan. Kan hon skapa lucka redan på första sträckan, då är ju mycket vunnit där.
Ja, vad kommer hon få åka mot? Det är typ Tiri Ludnes Weng eller någon sån där. Ja. Och vem sätter Ryssland? Sorry, nej jag vet inte.
Kanske, något sånt.
Men då kan det ju bli stökigt. Senast körde de ju Stopak på första sträckan för det ryska laget som vann i Lillehammer.
Precis, Ryssland har ju, de kommer ju ställa upp med 4 bra oavsett. Det känns ju som, egentligen, nu ska jag inte säga det, men de känns ju mer huvudkonkurrenter snarare än Norge. Jag tror att Ryssland kommer vara farligare. Men det är väl de. Men Ebba på första, sen lämnar hon över till Frida på andra.
Mm.
Bang, boom. Efter den ska Sverige ha en ledning på 30 sekunder. Mot Norge ska det inte vara omöjligt egentligen, rent ärligt talat. Ryssland kanske kan hänga med, ja, men de andra länderna ska ju vara borta vid det här laget.
Mm.
Finland ska vara borta och jag menar, det finns ju inga som ska kunna ha någonting att säga emot där. Sen dundrar vi ut Maja Dahlqvist på tredje. 5 kilometer, går snabbt, fristil, svårt att misslyckas, har man bara formen. Har vi de där 30 sekunderna då ska hon minst kunna växla i delad ledning med Norge, även om Johaug kan äta ihop upp 30 sekunder på 5 km utan problem, förstås. Men då växlar vi över till Sundling på sista.
Mm.
Sundling står vem som helst i spurten. Samma där, 5 km, hon är bra form. Hon skulle förmodligen kunna hänga ungefär vem som helst om hon behövs fram till en spurt. Och i spurten så vinner hon.
Ja, spännande upplägg. Noterbart att alla vi petade Moa Olsson.
Ja.
Ja.
Vad skulle hon kunna få ta för sträcka om hon ska konkurrera sig in här?
Ja, men alltså, när vi satte de här lagen för första gången, det är väl kanske tredje gången vi tar ut damstafettlaget den här säsongen. Mm. Men nog tror jag vi hade Moa Olsson nerpräntad på listan. Då
ja.
Kändes det som, det är klart... Hennes väg in i stafettlag är ju att visa någonting i skiathlon till exempel. Och hon har ju övat skidbyte. Annars känns det som att hon är långt borta. Jag skulle inte ta ut henne före varken Maja eller Jonna egentligen.
Nej, och sen tittar man lite på hur raceprogrammet ser ut också, så går ju 10 kilometer 2 dagar innan stafetten bara. Det är den 10 februari, sen den 12 februari så körs damstafetten. Så att det är väl också lite hur slitna åkarna kommer vara efter det där. Sprintarna har ju lite längre uppehåll innan det. Samtidigt så väntar en sprintstafett efter också, där vi väl förmodligen, som det känns just nu, lär se Maja Dahlqvist och Jonas Sundling, även om det kändes som att vi kanske faktiskt skulle få se ett MDFK-lag där ett tag, så känns det som att Frida kanske stoppade de planerna när hon körde sprint i Tour de Ski och visade vad som kan hända när Frida är ute på sprintbanor.
Ja, snarare att Jonna stoppade de planerna och visade att hon var bättre både sprint och distans än Maja. För det, jag menar, är det något någon uppställning som skulle kännas jävligt slagkraftig kanske är Frida Jonna.
Så är det ju också att Jonna känns ju given om hon håller i den här formen, framförallt på höjd.
Samtidigt, Maja Dahlqvist har väl typ aldrig någonsin förlorat en sprintstafett. Så det
vore förutom när Linn Svahn var skadad i Ulricehamn och körde med den där skadade axeln. Det är ju Majas enda förlust i en... Och då kom de ändå två, ska tilläggas. Men den här gången Maja har förlorat en teamsprint.
Hur är det med de här gula korten? Är de med i, även i OS? För i sådana fall vill vi ju inte utsätta Frida för någon som helst möjlighet att dra på sig till.
Men har hon inte blir de inte nollställda på något vis när man väl blir diskad?
Nej, men hon blev ju
ranked as last.
Mm.
Ja, jag vet inte. Om det är som i fotboll, så när man väl har blivit avstängd, då är de i alla fall nollställda. Men det, om det nu inte räknas som att hon blev diskad, då kanske det vore taskigt. Jag kan inte tänka mig att de är kvar under OS.
Jag tror väl inte att de tar med dem in till OS, även om det liksom är obegripligt att de har med sig från rullskidsäsongen och in i världscupsäsongen, så tror jag faktiskt att de inte hänger med in i OS. Jag hoppas verkligen inte det, i alla fall. I så fall kan vi ju undra hur de har tänkt med det här regelverket.
Ja, jag tycker att de borde skicka in Frida Karlsson i någon slags skandinavisk kupplopp eller något nu och bara bomba. Alltså i någon sprint, så att hon bara fäller någon medvetet, så att hon får det till gult.
Ja, gör något riktigt fult.
Ja.
Mm.
Ja. Fast i och för sig, då hon ju avstängd ett lopp efter. Eller hur funkar det?
Det hade varit bättre om hon då hade tagit i Falun här och kört sprinten, varit avstängd i distansloppet och sen ändå inte kört något av distansloppen. Det hade ju varit perfekt. Ja. Men den tiden och chansen är ju förbi.
Ja, men kul med stafettlag. Vi lär få anledning att återkomma.
Ja, ska vi skifta lite fokus till den andra sporten? Vi pratar inte om, vad var det vi var inne på, vattenskidsnack förut, om vi skulle starta det. Men skidskytte, vi har ju haft lite framgångar som vanligt.
Ja, och vi pratar mycket om längdskidåkarna och alla stora medaljhopp, men... För en individuell medalj så börjar ju Elvira Öberg segla upp som en lika stor favorit till det som Frida Karlsson, kan jag känna. Det börjar bli en sån jämnhet hos henne som gör att man ser fram emot alla lopp. De till och med skjuter fullt i en sprint, vilket aldrig hade hänt förut.
Men jag vet inte, alltså jag håller med till viss del, men sen hon är ju ung, va? Har hon nerverna för ett OS?
Ja, det...
Jag vet inte. Hon har visat nervsvaj tidigare. Och det här är alltså ett skyttemoment är ju ändå något annat än att bara köra ett litet sketet längdlopp. Mm. Så jag är lite orolig för Elvira. Jag, på något sätt ser jag Hanna som ett större hopp, trots allt.
Ja, jag vet inte. Jag tycker ju att hon verkar vara i sån... Nu kanske är lite tidigt, men vi har ju varit inne på det här. De kommer köra tävlingar typ hela vägen fram till OS. Det är väl ett par... Nu är de i Ruhpolding här på.
Och sen är det Antholz också innan. Där ska väl i för sig systrarna Öberg stå över. De ska ju också ner på höjd och förbereda sig i Italien med tanke på att OS är på höjd.
Mm. Men vad... Vad säger du? Vem ger du störst chans till att ta lite egna medaljer?
Alltså jag tror ju att som Stefan är inne på, att Hanna kanske är en som jag tror att hon kommer med sig en individuell medalj. Men jag tror ju att Elvira har större chans att få guldet med sig hem. Det känns ju verkligen som att hon har seglat upp som ett av våra absolut största OS-guldhopp tillsammans med Sandra Näslund, Nils van der Poel. Och nu vet man väl inte om det är Maja Dahlqvist eller Jonas Sundling som är vårt största guldhopp på sprinten längre. Lyxproblem har vi där, kan man säga. Men det är ju bland de namnen som man känner att Elvira faktiskt... Just det, jag glömde Kalle Halvarsson. Förlåt, Kalle. Men det känns ju som att Elvira verkligen har kört upp sig där. Och jag tror nog att hon får med sig ett guld hem från Peking. Ja, så känns det. Anna svajade väl ganska mycket när det var VM på höjd också. Antons, där hade ju Sverige... oerhörda problem överlag. Vi får väl hoppas att de har lärt sig en del av det.
Verkligen. Och Hanna har ju svajat lite till och från den här säsongen överlag. Hon har legat i vinnarhål och sen har hon gjort lite för mycket boom och sett lite allmänt instabil ut. Och sen har hon sett jättebra ut ibland och sådär. Så att, jag tycker det känns som att Elvira håller en mycket högre, jämnare nivå. Hon ligger också tvåa i totala världscupen. Och vadå, vad tog hon nu i veckan, sin tredje seger för den här säsongen? Mm. Det är ju liksom helt sjukt egentligen.
Mm.
Sen hade vi på förhand sagt, vi snackade väl om det tidigare, att den mixed stafetten är kanske vår största guldchans på hela OS för skidskyttelandslaget. Sen klev Sebbe och Hanna in där och bara fullständigt total jävla haveri. Det är både liksom skärmen och förbannelsen med den här sporten.
Ja, problemet är ju att det alltid är någon som fuckar upp.
Ja, men Sebastian Samuelsson, han ska väl inte kunna fucka upp?
Nej, det blev ju lite oroväckande. Han repade sig till dagen efter ganska fint dock, men...
Ja, tvåa i jaktstarten, så där fattar man inte riktigt.
Nej, men mixstafetten måste ju också räknas in som ett av våra större guld, eller en av våra större guldchanser i hela OS.
Jo, absolut. Det, jag menar, trots den där insatsen så får man väl ändå tro att det ska inte kunna gå så illa igen. Och då var det liksom Ponsiluoma och Elvira Öber som gör superinsatser i samma mixstafett istället. Jag vet inte. Det känns ju som att skjuter vi bara hyfsat, för där dog ju både Sebbe och Hanna Öberg på sig straffrundor i en stafett. Det ska ju inte kunna hända ens.
Nej.
Och ändå är vi fyra.
Och man brukar ju prata om det här med att vad det betyder för ett OS att få en bra start på ett OS. Den 5 februari kan ju bli en väldigt härlig dag för svensk del. Mm. För det är ju invigningen den 4, sen lördagen den 5 som är den första då officiella stora tävlingsdagen. Det är ju lite små tävlingar, curling och annat som drar igång dagen innan. Men då har vi alltså damernas skiathlon först. Svensk tid så körs ju det då 8:45. Man får ställa klockan så man inte missar någonting där. Men det är ju bra med både längdskidorna och skidskyttet, för allting ligger ju på morgontimmarna svensk tid. Och sen följs det då av skidskyttets mixed stafett.
Mm.
Så den 5 februari, ja, där får vi väl se vad Sverige är på väg mot för OS, om det kommer bli.
Ja, det kanske sätter standarden där.
Eller.
Ja, och sen 6 har vi ju kanske en av OS absolut största guldchanser egentligen. Det snackas ju... Jag var inne på att vi skulle bli en skridskopodd ett tag också. Mm. Att vi skulle liksom kuppa in Nils van der Poel.
Men okej, okay, nämn en annan skridskåkare än Nils van der Poel.
I världshistorien?
Aktiv just nu.
Jaha, Thomas Gustafsson. Nej, just det. Aktiv just nu. Nej, visst. Någon holländare.
Kör Kramer fortfarande, eller vad heter han? Holländaren.
Ja, precis. Nej, Oklart.
Mm.
Jag kan ingen annan, men jag satt och kollade på VM när han vann de här gulden och återupptäckte skridskor som den fantastiska idrotten är. För att det är så lätt, man fattar ju. Man har en tid och den där ska han slå.
Mm.
Det är ungefär lika lätt som typ simning eller vad som helst. Man förstår. Och det är lite mer obegripligt i skridskor, för att han kanske leder, sen kanske är 10 par till som ska ut sen. Så det är inte riktigt klart när det är klart. Men det där fattar man. Och sen att han är så rå och cool bara.
Mm. Men ja, alltså...
Och det är 5000 meter där på söndagen samtidigt som det är här skiathlonen på morgonen. Så att, okej, nu kanske vi inte har någon medaljförhoppningar på herrarnas skiathlon, men ändå.
Det var ju där på Roma skulle ta sin medalj.
Jo.
Men det vet vi ju efter skidbytet.
Vi får se. Vi kommer ju se direkt om man har lyssnat på oss eller inte.
Mm. Men alltså, som det verkar nu kommer vi ju ta 1 miljard medaljer i det här OS-et. För det är, alltså, alpinlaget är ju helt plötsligt bra, som aldrig har varit bra.
Ja, Sara Hector är liksom guldhopp i storslalom helt plötsligt, från ingenstans.
Mm. Ja, och så har vi en annan, Sven Larsson, som skulle kunna ta en pallplats igen, som har kommit tillbaka från sin skada. Vi har Kristoffer Jakobsen. Så att, ja, helt plötsligt är det alpina också intressant.
Mm. Jag vet inte status på curlinglagen just nu, men de är väl alltid medaljkandidat.
De ska alltid vara i final, det räknar man ju med.
Peja Lindholm med.
150 år gamla. Men...
Nej, men vadå? Han är väl förresten inte han så här förbundskapten för Hasselborgarna, eller?
Kanske.
Vi skiter i det. Mm. Men en annan sak, Anna, när jag ändå hör dig här, jag säger...
Ja.
Mm. När det var den här skidpanelen i Sportbladet som jag tycker alla ska gå in och läsa. När vi pratade om det här för några veckor sedan, för då var det att ni hade tagit ut ert damstafettlag till skidskytte, och samtliga i panelen ploppade in en viss Stina Nilsson i
sitt lag. Absolut.
Står du fast vid den uttagningen?
Ja. Jag gör ändå det.
Ja, då får vi tacka Anna för den sista medverkan i Skitsnack.
Skitsnack. Jag är helt med på den här linjen.
Ja, ser fint.
Ja. Så du kan gå själv här, Viktor, för det är liksom majoritet här i studion.
Omgiven av amatörer. Alltså nej, men vadå, är du allvarlig?
Nej, det är jag faktiskt inte. Mona får väl plats.
Vad fan?
I laget, som det ser ut nu. Ja. Men jag hade jättegärna sett Stina Nula, hon väl får köra stafetten nu för damerna i Ropolling skulle jag tro, med tanke på att syster Anna Öberg har väl sagt att de inte ska köra den heller. Om jag minns rätt i rapporteringen där. Så då får man ju se Stina i en stafett. Mm. Se lite vad hon går för där. Och gör hon det bra så tycker jag på riktigt att hon är en kandidat för det OS-laget. Med tanke på att hon har erfarenheten från mästerskapen då och OS. Hon har sina medaljer. Hon har en tävlingsskalle. Ja, in med henne.
Men om jag minns rätt så här. Jag har inte kollat igenom resultaten. Men de senaste tre världscuploppen hon har åkt. Det har varit, hon har inte åkt någon massstart någon sån där, utan det har varit på de tre senaste ståskyttarna så har hon väl snittat på tre bom.
Så känns det absolut.
Och det duger ju inte om man ska åka stafett. För då luktar det helt plötsligt straffrundor.
Ja, men så länge hon håller för sig från straffrundan så är det ju lugnt. Snittar hon tre och klarar sig utan straffrundan. Ja, men det är ju och
tre,
sen kör hon.
Tre, det är ju utan extra skott. Håller hon ett 40% skytte så kommer inte extra skotten hjälpa.
Viktor, du är en sån jävla Stina Nilsson-hater.
Nej, jag älskar Stina Nilsson. Hon skulle aldrig ha bytt sport.
Ja, det är liksom ditt agg sitter kvar. Jag har förlåtit henne för det här.
Lex Klift, byt inte sport när du är bäst i världen. Why? Mm.
Så att vi får fram Maja och Jonna och alla andra. Det är ju inte så att hon saknas på sprinten jättemycket ändå.
Nej, fast trippen är ju inte solklar som den här.
Nej, fast det hade den ju varit om Linn Svahn inte hade trillat.
Ja.
Men, då hade du inte behövt Stina ändå.
Kvadruppen då?
Ja, det är viktigt. Gud vad kul det hade varit att vara den fjärde i det svenska laget som hamnar precis utanför pallen när man tar en historisk trippel. Mm.
Ja, men du tycker också in Stina i ditt...
Hon ska åka både skidskyttestafett och längdstafett.
Ja, okay. Mm.
Du ska inte in henne i sprintstafetten i alla fall på längden.
Inte än så länge i alla fall, men det är många veckor kvar.
Ja, det kan hända mycket på vägen fram.
Nej, men skämt åsido, jag har svårt att se att hon kommer få åka ett enda lopp i OS. Nu är hon är väl inte officiellt uttagen än?
Det är hon inte, utan de sista namnen i skidskyttetruppen ska ju släppas efter tävlingarna i Europa-Ling nu. Mm.
Men jag tror ju, alltså, även om man kan tycka vad man vill om det här, men det verkar ju som att de vill ha med henne, för de låter ju inte Johanna Skottheim åka någonting.
Nej.
Så det känns lite som att de har bestämt sig på förhand där.
Jag kan förstå också varför. Jag satt och följde den här Ropolling-tävlingen när Elvira vann förstås. Mm. Och de tyska producenterna, man fick se ungefär noll skytten av Elvira Öberg som vann.
Mm.
De hann få med hennes liksom så här sista skott på stående när någon kanske i kontrollrummet, men vem är den här tjejen som vinner? Ska vi filma henne någonting? Okej, så fick man se när hon gick ut och tog en så här 25 sekunders ledning efter andra skyttet. Stina Nilsson däremot fick man se liksom komma in på vallen, lägga sig, skjuta och ut från vallen. Så hon är ju uppenbarligen någon form av affischnamn. Nu var ju hon sent startande och det var ju bara blåbär kvar. Men trots att hon var liksom mil efter så fick man se hur mycket som helst av Stina Nilsson. Så hon är ju, jag förstår ju värdet av att ha henne i en OS-trupp också, men ärligt talat, skulle du ta ut henne i ett enda lopp?
Ja, men det är ju så många lopp. Det är väl klart man kan ta ut henne i lopp. Det är väl inga problem. Jag ser inte liksom din otroliga... Liksom,
nej, men vadå? Vem petar du? Det här är precis som Charlotte Kalla. Vem ska hon peta?
Ja, men hon kan peta Anna Magnusson. Hon kan peta Mona Brorsson.
Anna Magnusson som vadå, ligger typ topp 10 i totala världscupen.
Ja, men hon är ändå ojämn. Och om inte hon gör super...
Topp 10, men ändå. Ja.
Det är klart att hon ska få åka ett lopp. Hon är ju Stina Nilsson. The star.
Till och med affischnamn i Dresden där man inte längre ska ha världscuptävlingar, förlängde tävlingar efter att hon har lagt av.
Mm.
Ja, men vadå? Skulle du ta ut henne i något lopp?
Jag hade absolut låtit henne köra något lopp. Ja, det hade jag.
Mm.
Exakt, Victor, vilket det återstår att se.
Du får liksom gå hem och liksom käka lite pepparkakor så det blir snett.
Era liksom icke-meritbaserade uttagningar. Det är, ja, nej. Det är, ja. Pff, pff, ja.
Ja. Nej, men vi får väl andas lite och så får Viktor smälta sitt agg här. Ja, mina damer och herrar, jag har längtat oerhört och Viktor har också längtat, vet jag. För nu är det dags för detta.
Hit till Rådås har vi samlat de största och bästa vinterhjältarna från Sverige och Norge till tidens fight.
Ja, ännu en säsong av Sverige mot Norge.
Rysningar.
Vi ligger kvar med gingen från första året. Det är inte liksom någon som är kvar från det ens. Programledare och skit. Men ja, vi har sett första avsnittet. Mycket är sig likt, förutom att det kommer något slags moment av att de ska kasta ut åkare och ta in nya lite hipp som happ. Jag har inte riktigt fattat det.
Det som är lite olikt från verkligheten är att Stina Nilsson vinner och vinner och vinner.
Alltså, släpp det här
Victor
nu.
Victor har inte smält. Nej, det är tydligt.
Nej, men vadå? Första avsnittet, Anna, du har inte sett där, så vi ska gå igenom det lite snabbt. Det står också en silly podd och vill in och podda, så vi måste rappa av där. Och vi kan inte göra världens längta skitsack. Det var ju en stor svensk succé.
En stor svensk succé. De vann allt.
De vann allt.
Jag vill bara säga att även om vi vann så är jag liksom otroligt besviken på Marcus Hellner och Stina Nilssons simförmåga.
Ja.
Fan vad dåliga de var.
Otroligt.
Alltså jag trodde ju Marcus Hellner skulle drunkna.
Jag känner att jag måste se det här.
Ja, men jag hoppas de hade livrädda där ute. För det såg ju ut att vara fara och färdigt tag.
Ja, alltså de var väl före Magdalena Forsberg och Tora Berger. Men alltså de är ju också lite äldre. Stina Nilsson är ju för fan jävla aktiv atlet och Marcus Hellner slutade för några år sedan. Det är det första jag tar med mig från det här. Och sen tar jag med mig det här liksom störiga i när nyligen pensionerade åkare ska hålla på och dra kortet att det var ju länge sedan man åkte och hur ska jag kunna mäta mig med de här ungdomarna, sa Astrid Jakobsen, pensionär sedan typ ett halvår eller ett år någonting. Jag tycker inte man kan kalla sig pensionär när man liksom har lagt av nyss.
Nej, jag tycker det var ganska coolt att vi pissade på dem samtidigt som var Magdalena Forsberg som var liksom som kunde vara mamma åt de flesta andra deltagarna i laget, förutom möjligtvis Thomas Alsgård.
Ja, han kunde väl vara pappa då, ja. Andra sidan.
Ja, men faktiskt. Jag tyckte det här avsnittet var bättre än något på hela förra säsongen. Det var underhållningsvärde hela tiden. Dessutom, så vi kanske inte ska avslöja för mycket, men det var det bästa straffet som jag sett hittills nästan. Det var ändå inte elakt och förnedrande utan kul.
Tyckte du verkligen?
Ja.
Jag tyckte att det... Jag
trodde det skulle vara kast, men det var ganska kul.
Ja, alltså vi kan väl... Det är väl ingen anledning till att vi inte ska avslöja det här.
Nej, nej, okay.
Det är ju liksom inte någon form av reklam där.
De får skjuta på dem med paintballkulor när de behövde springa liksom framför och... Jag tyckte det var mest kul för att Sverige var ju fullt av så här jägare. Marcus Hellner jagar. Magdalena Forsberg, känd jägare. Stina Nilsson är skidskytt. De verkligen pepprade på dem.
Ja, alltså jag tyckte det lät kul när de presenterade straffet. Men jag trodde inte de bara skulle stå och skjuta från sidan när de sprang över någon liten passage. Jag trodde att det skulle vara riktigt paintballkrig.
Aha, okay.
Bara att ena laget inte fick vapen. Så att de skulle liksom, det var en riktigt så här sadistisk tävling. Att de liksom skulle springa fram och skjuta någon liksom jättemycket i huvudet med geväret. Och så skulle liksom de ligga och skrika där.
Nej, men det är okej. Okay. Kanske inte det bästa, men det var bra. Jag tyckte överlag att det var bra tävlingar. Det är båda gott. Sen förstår jag inte det här när de ska byta ut folk. För jag såg att Martin Pontelom har suttit i sociala medier och liksom...
Jajamän, Elvira Öberg kommer också. Jaha. För svensk del. Ja. Och vilka kommer för Norge?
Emil Iversen kanske?
Ja! Det är klart att Emil Iversen kommer vara med den här säsongen också. Ja. Och Therese Johaug.
Precis. Ja. Det har man också sett. Men eftersom vi inte har några tävlingar kvar att prata om den här säsongen förrän OS så kommer vi kunna lägga mer tid på Sverige mot Norge fram.
Ja,
jag vill också bara veta vad Emil Iversen har för hållhaken på den här produktionen. Den hållhaken vill man ju ha på folk.
Ja, men det kanske är så att han har lagt för mycket energi på Sverige mot Norge och liksom sabbat hela sin vanliga karriär. För han är ju liksom, han är ju usel nu för tiden.
Kort, hur många äpplen får Marit Björgens programledarinsats?
Ja, men 3 starka med utvecklingspotential.
Bra. Mm. Hon skulle kunna vara den nya Sofie Proppel, vad heter hon?
Agneta Sofia Wistam eller
ja, men, nej men Gunde och
Agneta Sjödin.
Jaha, Agneta Sjödin. Mm. Eller Kai.
Ja, hon har nyårskaramellerna sen då. Ja. Marit Björgens nyårskarameller.
Ja, det hade jag velat se faktiskt. Ja. Ja, men med den önskan om framtiden kanske vi ska runda av här.
Det tror jag verkligen.
Så får någon annan komma in och ta över våra svettiga mickar här. Ja. Men tack så mycket Anna Rydén.
Och
om vi inte ses innan dess så ha så trevligt på OS.
Det ska jag.
Och som vanligt kan ni nå oss på Facebook och Instagram på Skidsnack och mejla oss på skidsnack@aftonbladet.se. Så hörs vi igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.